God förmiddag och varmt välkommen hit till Rosenkyrkan för gudstjänst och högmässa. Och särskilt välkommen om du är här för första gången. Jag som är mötesledare idag heter Daniel Karlsson och jag är medlem här i församlingen. Och som gäst här idag för att predika och leda oss i högmässan har vi Håkan Sundliden. Varmt välkommen. Och skulle det vara så att du efteråt har några frågor om gudstjänsten eller det vi hört, så får du gärna ställa dem till mig eller hugga någon i kyrkbänken som ser ut att ha koll. Här i Rosenkyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund, vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och det står på den här agendan som du fick när du kom in, och det är agendan för dagens gudstjänst. Så den kan du följa med dig. Alla sånger kommer på skärmen, men de finns också i de här sångböckerna. Och som sagt, idag firar vi högmässa, vilket betyder att vi tar emot nattvard. Och nattvardsbordet är öppet för alla som vill tro på Jesus och är döpt. Men om du inte vill ta emot nattvarden kan du komma fram och lägga handen på axeln. Så vet Håkan att han ska be en välsignelsebön för dig. Det är alkohol i vinet och gluten i brödet. Och vill du ha glutenfritt så kan du be Håkan om det. Och efter gudstjänsten är du välkommen till kyrkfikan våning ner. Och under sista sången så kommer vi också ta upp en kollekt till Rosenkyrkan, vilket är helt frivilligt. Välkommen, så sjunger vi första sången tillsammans.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd och frid ifrån Gud, vår Far och Herren Jesus Kristus, vare med er alla. Det är väl lika bra att jag säger det på en gång, att jag var så pass förkyld häromdagen så att jag nästan tvekade att komma hit. Men det är skälet till att jag inte sjunger så mycket. Och om jag måste avbryta den liturgiska sången så förstår ni varför. Och det är också skälet till att jag inte tänker stå vid utgången och hälsa på allihopa. Utan jag får bli nog kvar hemma. Okej, bra. Jag vet inte hur ni gör när ni förbereder er för en högmässa. Ett sätt kan ju vara att läsa dagens texter. Jag gjorde så och ser att episteltexten, vi ska lyssna till den i sin helhet så småningom. Det handlar om när Israels barn gick genom öknen. Och som ni vet, ni som läser era biblar, så var det ju en hel generation som gick under där i öknen, som inte nådde löfteslandet. Och då står det så här, och det var orden som jag var tvungen att stanna inför när jag läste det. De flesta av dem fann inte nåd inför Gud. Det är väl ett allvarsord om något. Jag vet inte ens om du har tänkt tanken att man skulle kunna förlora den nåd som vi har tagit emot genom Jesus Kristus. Men så är det faktiskt. Det där gäller inte bara de som gick i öknen, utan det gäller oss som kristna också, att den nåd som vi tar emot, den förvandlar ju inte den kötsliga naturen, utan det ligger så att säga ovanpå den kötsliga naturen. Och man kan välja att gå bort ifrån Herren, och man kan välja att bete sig på ett sådant sätt så att den helige ande blir bedrövad och Guds nåd i värsta fall lämnar oss. I alla fall om man lever i dödssynder, som det man talar om förr i tiden. Nu tror jag inte att det är någon här som lever på det sättet, men det är värt att tänka efter. För jag undrar emellanåt om det inte är så att många människor runt omkring i vår stad lever utan Guds nåd. Guds nåd brukar man tala om att den är gratis och den ger Gud till alla. Det låter ju väldigt billigt. Men vad är Guds nåd? Guds nåd är ju ingenting annat än Guds kärlek. Och Guds kärlek finns ju till för alla människor. Men det är ju också någonting som inte är självklart och som någonting som man kan stå emot. En levande relation, en på daglig basis så att säga, är väldigt viktigt för oss som är kristna. Du har säkert varit kristen kanske lika länge som jag till och med, fast inte så många, för jag har nog varit kristen 60 år tror jag. Men åren går, medvetet kristen. Men jag har tänkt den tanken vid flera tillfällen. Det gäller att hålla ut tills vi lämnar jordelivet. Det är inte alldeles självklart. Och ett tecken som jag brukar ha i alla fall, det är att så länge bönen och längtan lever inom mig, så länge jag längtar efter gemenskapen med Herren och att få leva av syndernas förlåtelse, så känns det rätt och riktigt och bra. Nu vet jag som sagt inte hur du har det och hur du tänker, men när vi nu går in i syndabekännelsen så tycker jag vi kan säga som det är till vår Herre. Och sedan våga lyssna till och våga ta emot syndernas förlåtelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på vår Herres Jesu Kristi befallning. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Thank you.
Jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Rosenhuskyrkan. Och det har blivit dags för alla barn som vill att komma fram här, så ska vi få någon ledtråd till vad som händer på söndagsskolan idag. I Rosenhuskyrkan så har vi söndagsskola i två grupper. 3-6 år, alltså upp till och med förskoleklass. Ni kommer vara med mig, och när ni kommer ner för trappan så ska ni gå till höger och stanna vid stoppskylten. Och ni som går i ettan uppåt, 7-10 år, ni ska följa med Olivia till höger, till vänster nedanför trappan. Ska vi se här. Och är du ny här idag så är du extra välkommen med till söndagsskolan. Då får ni öppna. Här står det påskkalender enligt Lukas evangeliet. Vilken bra grej! Då kan man följa påskens händelser. Och vill man göra det hemma i sitt hem så kan man köpa en sån här för 55 kronor nere i bokhörnan sen. Och man kanske har någon man kan ge bort en sån till. Så, här, så man får följa med vad hände egentligen under påsken. Och på söndagsskolan idag så kommer vi vara i Bibeln, jag lovar er. Men vi kommer göra lite olika saker i grupperna, så att ni får inte någon ledtråd riktigt till det. Men innan vi går ner så ska vi sjunga månadens sång. Den handlar om att Jesus vill ha med alla. Vi står upp tillsammans och sjunger.
Herren vare med er. Låt oss be. All godhets Gud, himmelske far, du som ger oss att äta av brödet från himlen, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet, och låt oss leva av din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör så Herrens ord. På midfastosöndagen, eller fjärde fastan.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Ordspråksboken kapitel 9, verserna 1-6. Vishetens inbjudan. Visheten har byggt sitt hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänarinnor. Hon ropar från stadens översta höjder. Du som är okunnig, kom hit. Till den som saknar vett säger hon. Kom, ät av mitt bröd och drick av det vin som jag blandat. Lämna okunnigheten så får ni leva och gå fram på förståndets väg.
Och då... Episteltexten.
Episteltexten är hämtad ifrån första Korintherbrevet kapitel 10, verserna 1-6. Varnande exempel. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i månskyn och havet i gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. De drack ju en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss för att vi inte ska begär till det onda som de hade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.
Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver aposteln Sankt Johannes. Jesus sade: jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade: sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det här är ju hämtat ifrån Johannes evangeliets 6:e kapitel, som ni förmodligen la märke till. Det var alltså vid ett tillfälle inte så långt ifrån påskhögtiden, jag ska nämna det lite senare, som Jesus förkunnade Guds rike. Och han hade undervisat hela dagen, och så frågade han sina lärjungar: hur ska vi nu göra? De skulle behöva ha någonting att äta. Själv så visste han vad de skulle göra, men han satte dem på prov. Han ville att de skulle förlita sig på honom. Och så kommer Andreas fram med en liten pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Ni känner till berättelsen. Efter det där miraklet så står det i texten att de ville göra Jesus till kung. Alltså till kung i den här världen. Jag säger inte politisk kung, för det låter lite sådär, men de ville göra honom till kung. Och så står det att Jesus drog sig undan. Det var det sista han ville. Man kan ju tycka annars att det var ju världens chans. Verkligen möjlighet att få en bra position. Men Jesus behöver inte det. Man kan inte göra Jesus till kung. Han är redan kung. Men det såg de inte. De förstod det inte. Och på samma sätt var det med det här brödundret. De måste ju ha varit med dem. Jag vet inte om de reflekterade över hur det hade gått till när de samlade in så mycket som hade blivit över. De såg miraklet och ändå inte. För det står att sedan, lite senare eller vid ett annat tillfälle, så ville de att han skulle göra om det där miraklet. Dagen därpå så fortsätter Jesus att undervisa om Guds rike i Kafarnaum, och det är den texten som vi har lyssnat till. Jag har strukit under tre meningar här, eller tre tankar. Man kan ju stryka under mycket mer som ni förstår, men vi får begränsa oss. Och först helt enkelt där han säger: jag är livets bröd. Jag är livets bröd. De här som var församlade, och särskilt fariseerna och de skriftlärde, de påminde Jesus om att Moses hade sannerligen gett dem ett tecken. De hade fått manna ifrån himlen som hade mättat hela folket. Men vad gör du, Jesus, för tecken? Då rättar Jesus dem genom att säga att det var inte Moses som gav er brödet från himlen, utan det var min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Och så säger han: jag är livets bröd. Det var svårt för människorna att tillgodogöra sig det där. Och de har väl våra sympatier och en känsla av, för att har man inte fått upp sina ögon för vem Jesus är, så är det ju i princip omöjligt att begripa det här. Det var vid ett annat tillfälle, det är strax innan Cesarea Filippi. Jag tänker på en händelse i Matteus evangeliet 16 kapitel. Då har de också gjort ett brödunder, och så var de i båten på väg till andra sidan. Och lärjungarna slås av att oj då, vi glömde ta med oss en del bröd. De förstod inte att Jesus är brödet, han som är i båten. Och sen börjar Jesus tala till dem om fariseernas surdeg. Och då fick de tänka efter och undra vad det var för bröd, vad det var för surdegsbröd. Och Jesus förklarar för dem att det här är en metafor, det här är en bild. Det syftar på fariseernas lära, på deras undervisning. Människan lever inte allenast av bröd, utan lever av allt Guds ord. Allt det som kommer ifrån Gud, allt det som Gud förser oss med. Jag är brödet som har kommit ner från himmelen. Och jag tror inte att Jesus var otydlig. Det är klart att de hörde vad han sa. Om han säger jag är livets bröd, kan inte sägas tydligare än så. Men de ville inte höra. De ville inte öppna sina öron, sitt hjärta, för att ta emot detta. Jesus sa till och med, och det gör ju inte saken lättare, han sa att var en som äter hans kött ska leva i evighet. Inte underligt att de var chockerade. Man kan fråga sig varför Jesus var så chockerande, så utmanande i sitt sätt att försöka förmedla en sanning. Borde han inte haft lite mer pedagogiska bilder än att tala om sig själv och om det kött som de skulle äta och det blod som de skulle dricka? Jag tror han ville verkligen skaka om dem. Han ville verkligen få dem att tänka till. Han ville att de skulle förstå i det här läget att hans offer på Golgata kors, som vi kommer till, det är absolut nödvändigt. Det är absolut nödvändigt. Någon som fick erfara motsatsen, det var ju Simon Petrus, som försökte hindra Jesus från att gå till Jerusalem. Nej, hans död och uppståndelse är absolut nödvändig. Och så tror jag för det andra att han ville göra klart för dem som lyssnade på honom att de skulle följa honom, ha en relation till honom som var 100-procentig. Gud var inte i första hand intresserad av hur mycket de kunde bidra med. Han var intresserad av det som de inte kunde bidra med. Han ville ha allt. Han ville ha hela ditt hjärta, hela ditt liv. Då kanske det krävs ett sånt här starkt språk som Jesus använder sig av. Och jag tänker också om att det där språket och de där bilderna som man använder gör det också väldigt tydligt mellan vilka som verkligen vill följa honom och vilka som inte vill det. Åtskiljandet, domen som också ska få vara med en gång i framtiden. Brödet jag ger är mitt kött, sa Jesus. Det är det andra. Brödet jag ger är mitt kött. Och det var inte alldeles självklart vad han menade. Det kunde kanske förstås på lite olika sätt. Men det där med att äta och dricka, det är ju att ta till sig själva livet. Utan mat och dryck kan människan inte leva. Det är helt nödvändigt att ta till sig Jesus Kristus. Människan behöver den näring som han ger och som han är. Och det där kommer ju väldigt tydligt till uttryck i den orientaliska måltiden. Som ju är ett symboliskt måltid i den meningen att det tyder på en nära och djup gemenskap. Har ni säkert hört också. Man äter inte med vem som helst i Orienten. Man äter med sina närmaste. Jesus hävdade att han ger sitt liv för att försona oss med Gud, för att vi ska befrias, för att vi ska kunna leva i gemenskap med Gud i och genom honom. Vår gemenskap med Gud, det eviga livet och saligheten, föregrips i gemenskapen med Jesus Kristus. I den meningen är han livets bröd, den som ger oss näring dagligen och stundligen. Jag förmodar att en del av ni kanske har hört det här tidigare, men ni kommer ni ihåg Torsten Josefsson? Han betydde mycket för mig. Han är en äldre generation, som de yngre kanske inte har hört om honom. Men han var en entusiastisk predikant och han ropade högt vid ett tillfälle: Jesus sa inte, jag är livets pålägg. Jag är livets bröd. Han tog i från fötterna. Men är det inte så att många, också kristna, försöker tillgodogöra sig evangeliet och försöker tillgodogöra sig Jesus Kristus som ett pålägg ovanpå allt annat här i livet? Det håller inte. Utan han vill komma djupt in i vårt hjärta. Han vill förvandla oss inifrån. Jag nämnde om att det här sjätte kapitlet utspelar sig nära påskhögtiden. Kanske det kan vara en nyckel också till detta med att äta mitt kött. För det första som händer när påsken inleds, det är att man slaktar påskalammet och äter dess kött. Kanske ville Jesus med det här säga att jag är Guds rena lamm och skyldig. Och ni ska äta av mitt kött och dricka mitt blod. Visst kan det låta som att han talar i gåtor, men hur skulle han kunna göra på annat sätt? Jesus liksom trappar upp det här samtalet och det som står fortsättningsvis också i kapitlet. Han talar om bröd, han talar om kött och blod, han talar om efterföljelsen. Han kommer så småningom att tala om den heliga nattvarden. Han kommer att tala om uppståndelsen från de döda. Hela tiden handlar det om en nära gemenskap med honom. En inre levande relation. Hans liv blir vårt liv. Vårt liv blir hans liv, eller rättare sagt hans död. Det tredje punkten här, det är där Jesus säger: jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jag vet inte om du tänkte på det, men det går som en röd text genom som en röd tråd genom hela den texten som vi lyssnade till. Det sägs vid upprepade tillfällen. När man kommer in på Jesu uppståndelse från de döda, och det lär vi ju göra om inte annat så på påskdagen, så diskuteras det ofta, eller man problematiserar det där med den tomma graven. Och du har säkert som jag hört olika förklaringar på vad som skulle kunna ha hänt. När man läser Paulus emellertid, så säger han aldrig någonting om det här. Du hittar inga argument hos Paulus för Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och varför inte? Därför den var självklar. Det var själva utgångspunkten. Alla i Galatien som hade hört evangeliet och tagit emot Jesus Kristus visste ju att de byggde sitt tro och sitt liv på Jesus Kristi uppståndelse från de döda. I Thessaloniki, som är ett av de första breven, kanske till och med det första brevet som Paulus skriver, där skriver han till dem i Thessaloniki. De började bli lite oroliga, för de väntar på Jesu återkomst, och nu hade några i församlingen dött och Jesus har inte kommit tillbaka, så vad ska hända med dem som inte får vara med om Jesu återkomst? Och han skriver hela brevet. Han skriver ingenting, vare sig där eller någon annanstans, om där han argumenterar för att Jesus har uppstått. Det är utgångspunkten. Det måste få vara utgångspunkten för ditt och mitt kristna liv också. Människor behöver få upp ögonen för vem Jesus är. Han är kungen. Han är uppståndelsen och livet. Och många andra epitet skulle kunna tillskriva honom också. Det sägs att i vår tid så är det många, inte minst unga män, som söker sig till Jesus. Vi har väl skäl att tro att det stämmer, åtminstone hoppas att det stämmer. Många kvinnor också, ser jag, som söker sig till Herren Jesus Kristus. Jag kommer att tänka på en annan bild, jag måste klämma in den även om jag inte hade planerat det. När Jesus står inför Pontius Pilatus, så står Pontius Pilatus och säger: vem är du då? Säg oss vem det är så vi kan, och så vidare. Och Jesus svarar inte. Så är du en kung? Ja, men jag är en kung, men jag är inte av denna världen. Och så var det någon som funderade och sa: men om han inte är kung av den här världen, vad gör han då här? Han har inget här att göra. Minns ni vad Jesus sa? Han sa: jag har kommit för att vittna om sanningen. Det är Jesu budskap. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är verkligheten personifierad. De här unga männen, och ta med kvinnorna också, som söker honom. Ett gott tecken, för det betyder ju att de vill lära känna Jesus. Men de vill inte lära känna honom, förmodligen, som död eller som en historisk person. De vill känna den uppståndne Jesus. För oss som är kristna behöver vi inte argumentera för hans uppståndelse, utan vi berättar om hans uppståndelse och betydelsen av hans uppståndelse. Så gör Paulus. Han inte bara utgår från den, utan han förklarar det dödas uppståndelse. Han förklarar meningen med försoningen. Han förklarar befrielsen. Han förklarar rättfärdiggörelsen genom tron. Han förklarar syndernas förlåtelse. Allt det där som hör samman med Jesu uppståndelse från de döda. Det finns en betydelse till. Avslutningsvis. Som vi ska ha med när det gäller Jesu uppståndelse från de döda. Och det är att han instiftade nattvarden. Han instiftade nattvarden, ett löfte om att han skulle komma till oss i och genom brödet och vinet. Idag så dukar vi altarbordet. Idag kommer Herren Jesus Kristus till dig och till mig. Det är som att Golgata blir närvarande. Där Jesus ger sig själv helt och fullt till var och en som vill ta emot honom. Det är ett annat bröd än det som fäderna åt, läste vi i texten. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.
födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmels färd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Hjälp oss, milde Herre Gud, vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Förkunnar allt folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och sårmodiga, du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvickar och hjälper alla sjuka, att du välsignar all gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Som hör de botfärdiga suckar och te tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram, och hjälp oss och allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss, genom din andes kraft bli till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig, genom Jesus Kristus vår Herre.
Thank you.
sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som förbarmat dig över oss människor och utgivit din enda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din heliga ande i våra hjärtan att han må hos oss tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av vår Herres Jesu Kristi sanna kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Och låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen, amen, amen. som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
Oh.